Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
När islam grundas då och araberna börjar erövra Syrien och Egypten och så småningom Nordafrika, där sker ju en delning av Medelhavet som på ett sätt blir bestående.
Medelhavet är ett bihav till Atlanten, beläget mellan Europa, Afrika och Asien. Det har en yta på 2 620 254 kvadratkilometer har någon räknat ut och ett medeldjup på knappt 1500 meter. Där Medelhavet är som djupast är det strax över 5100 meter. Det här är Helenska graven, en djupavsgrav sydväst om den grekiska halvön Peloponnesos. Området är särskilt viktigt för östra Medelhavets population av kaskelotter, läser jag. Medelhavet som helhet har varit oerhört viktigt för en lång rad populationer av människor och den betydelsen låter sig inte fångas av fakta av det här slaget. Nej, innanhavets betydelse för framväxten av civilisationer som den egyptiska, den grekiska, den romerska, den bysantinska och många fler har varit mycket stor. Det är också runt Medelhavet som tre av världens största religioner har fötts, judendomen, kristendomen och islam. För att förstå mer om oss själva, om våra ideal och civilisationer som påverkat oss är tanken att vi idag ska betta på vår allmänbildning om Medelhavet och dess historia som har stor betydelse för detta. Och den som ska hjälpa oss att förstå det är Olof Heilo som är föreståndare för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Och det är därför dit jag har begett mig för dagens avsnitt. I hans luftiga arbetsrum på konsulatets område ska vi försöka ge dig perspektiv, och det kommer att bli många, på Medelhavets betydelse genom århundraden. Programmet är ett samarbete mellan vad vi vet och Svenska forskningsinstitutet i Istanbul med dess gemensamma syfte att sprida kunskap från den delen av världen till en bredare publik. Och vill du veta mer om vad de gör och all forskning som bedrivs där, gå in på srii.org. Srii.org alltså. Och innan vi börjar, om du redan följer på den, pass på att göra det nu för att inte missa att lära om ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid så når du mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller ämnen du skulle ha fler perspektiv på. Då är det dags för Olof Heilo. Var börjar vi? Ska vi börja med att beskriva vad Medelhavet är för ett slags hav som karaktäriserar det framför andra?
Ja, nu sitter vi ju här också med Fernand Braudels klassiska verk framför oss. Jag tror att vi ska börja där. Mm. Fernand Braudel var en fransk historiker som kanske mer än andra har definierat hur man som historiker närmar sig Medelhavet. Han kom ut på 40-talet med sitt klassiska verk Medelhavet och Medelhavsvärlden på Filip den andres tid. Det låter ju som en titel som handlar om en väldigt specifik tidsperiod, alltså i det här fallet den 1500-talet när Spanien är som störst och dominerar och i kamp med osmanerna. Men faktum är att det är ju ett verk som egentligen handlar om Medelhavet som helhet, därför att han börjar det här verket med att säga att Medelhavet är ett hav omgivet av land, men framförallt är det ett hav omgivet av berg. Och därav börjar han inleda ett resonemang som börjar långt ut i de geologiska konjunkturerna och sen bit för bit fokuserar närmare och närmare in på det historiska skede som står i titeln. Alltså det som händer i slutet på 1500-talet när Spanien och Osmanska riket tampas om vem det är som ska dominera.
Det är en enda lång prolog.
Ja, precis så kan man säga.
Vi ska prata här, om du säger här och använder begreppet de olika konjunkturerna. Vad är det han menar med det? För det finns lite olika lager.
Ja, han har delat in det här verket i tre delar, så han börjar med de stora geologiska sammanhangen som gör, där han förklarar varför Medelhavet är unikt och vad det är som kan förklara varför vissa mönster som uppträder där när det gäller de mänskliga bosättningar och kulturer, varför de uppträder just precis där. Och sen därifrån fokuserar han in på en mellanstor konjunktur som han kallar det, som där det istället handlar om folk, religioner, imperier, alltså vi ska säga, det är en sociala verkligheter som det tar hundratals eller kanske tusentals år också att utveckla eller och försvinna. Medan i den allra sista dögar han in på politiken, människor och individer. Och att alla de här tre liksom förhåller sig som ryska dockor till varandra, så att den innersta är ju innesluten av nästa skal som innesluten av nästa skal, och de här konjunkturerna ger varandra och förklarar till slut varför det händer som det händer. Det är ju en kritik som har framförts mot det här är ju att det kan bli väldigt deterministiskt och att det är liksom väldigt fångat i en... Individen har inte så stort manöverutrymme, utan den är fångad i en social verklighet som i sin tur är fångad i en naturlig eller geografisk.
Men det är vi ju. Alltså, båda två de sakerna är sanna. Vi kan ju göra vad sjutton vi vill och hur random vi vill. Men samtidigt så kan vi inte ingen man är ju en ö, etc.
Nej, absolut. Alltså, det är ju ett verk som, måste jag säga, det har stått sig, vad blir det nu? Det är ju 80 år gammalt, men det har ju stått sig väldigt väl, får man säga. Sen är han ju inte den enda, utan det är ju, i hans fotspår har det följt många andra, och även till hans samtida historiker fanns det många som började intressera sig mer och mer för det här med Medelhavet. Det är en studie som kom för 20 år sedan av Horden and Purcell som heter The Corrupting Sea. Den talar om tre män i en båt, när den börjar med att tala om de olika historiker som har präglat vår bild av Medelhavet. Brodell är en av dem, men det finns till exempel också Goitein som studerade de judiska kommuniteterna runt Medelhavet och visade liksom att det här var en, som man kallade Mediterranean Community, det här var en, ett samfund som hade mycket täta kontakter runt om hela havet.
Det märker man ju fortfarande, inte minst i maten, där ju är same same but different egentligen. Det är liksom ju i den östra delen av Medelhavet så kallar man saker för lite olika saker, de har lite kombinationer och så här liksom. Den libanesiska tabulen är ju väldigt grön och rik och saftig, medan i Frankrike så heter det taboulé, och då har de blandat in couscous, vilket känns som en dum idé, annat som man kommer på att det är en dum idé, ska jag säga, rent objektivt faktiskt. Men det blir alldeles för torrt och trist. Men det kommer ju då från Nordafrika. Mm. Så bara i den rätten kan vi se liksom hur den har förflyttat sig sjövägen, eftersom det ju inte finns några järnvägar och det finns inga snabba förflyttningar i de tiderna. I det mesta av Medelhavshistoria kanske vi får säga. Liksom.
Ja. Ja, nu här i östra delen där vi befinner oss så är det ju sötsaksnamnen hela vägen från Egypten upp till Balkan är ju de samma. Fast sen byter de, precis som i tabulen, den byter lite på vägen vad det är man menar egentligen, men när man säger namnet på den ena eller andra. Mm. Halva i Grekland är inte detsamma som halva i Turkiet. Till exempel.
Det... Och här på kontoret så ser vi också olika kartor där man kan ju se hur gränserna har förflyttats i samma landmassa, och gränserna har förflyttats, och så har det varit hela tiden. Liksom.
Ja, alltså det är ju en fråga som framförallt har att göra sen med imperiernas betydelse för Medelhavet och önskan att inkludera hela havet i ett enda imperium. Det är ju romarna naturligtvis det stora exemplet, men det finns ju andra imperier som har kommit nära eller som visat aspirationer och liksom också att omfatta hela havet. Och det är en, alltså att där kan man ju se att redan i antik tid när det är grekiska stadsstater eller det fenikiska köpmän som dominerar havet så uppstår det en gemensam kultur längs alla kusterna. Och för romarna som så småningom tog över allt här så kändes det som en naturlig konsekvens av allt här. Att, ja, men det är klart att allt det här ska vara ett enda stort imperium, för att ekonomiskt sett är det ju, och kulturellt är det redan så integrerat.
Ja, de bor ju också på en halvö mitt ute i vattnet. Kan det förklara varför inte egyptierna hade väl inte riktigt samma ambitioner?
Egypten är lite speciellt, därför att Egypten är ju knutet till Nilen i första hand. Mm. Och det märker man, Egyptens historia fluktuerar. Så att du har under den faraonska tiden är det väldigt mycket knutet där man ser alla de stora städerna. De ligger ju längre i Nildalen. Mm. Men sen kommer ju hellenismen med Alexander den store, och man grundar Alexandria som blir den stora staden, och då är Egypten nästan en slags, jag vill säga, mediterran koloni. För där är ju sen romarna har ju sin kornbord. De hämtar alltså sin spannmål från Egypten. Det är med hjälp av Egypten som du kan försörja de stora städerna som Rom och sen Konstantinopel. Och sen slutar det där. För sen kommer, med den arabiska erövringen på 600-talet, så drar sig Egypten långsamt igen tillbaks till Nildalen. Mm. Och på 900-talet så är det Kairo plötsligt som ligger inte så långt från Giza, så pyramiderna, som kommer att ta över igen. Och sen på 1800-talet så gör Alexandria en comeback igen. Då kommer kolonialismen, då vänder sig Egypten återigen mot Medelhavsvärlden och Europa. Och sen under 1900-talet när Nasser kommer och Egypten blir, dagens Egypten formas, så är det återigen Kairo som tar över och Alexandria försvinner liksom som den här kosmopolitiska platsen. Det är väldigt, Egypten är väldigt spännande av det själv.
Men de har aldrig haft några medelhavsambitioner att liksom ta en del av det? För jag menar, fenicierna, eller ska vi säga fenikerna?
Fenicierna,
ja. De är ju där nere i hörnet.
Ja, nej, men det är sant. Alltså, det har ju också att göra, men de är ju köpmän. Egypten är så knutet väldigt mycket till din bondekultur, och det är knutet till Nildalen och Nilens stigande och sjunkande och att man odlar. Så att du får en helt annan... jag tror att egyptierna, lite som man kan se senare också under de arabiska erövringarna, kände en ambivalens från havet. Det var därifrån främmande folk och erövrare kom, och det var lite farligt och besvärligt. Och det är en tanke som kommer igen sen hos när araberna erövrar Mellanöstern på 600-talet så finns det också en sån ambivalens att man berättar bland annat att kalifen Omar, som var en av profeten Mohammeds närmaste efterträdare, han ska ha sagt liksom till de underlydande att jag har hört sägas att det här Medelhavet som alla pratar om, det är ett stort monster liksom, där kan vem som helst kan, det är så stort så att det kan sluka upp alla, jag vill inte att vi ska, att muslimerna ska åka dit och förolyckas. Medan man ser att den som han insatte som guvernör i Damaskus, som kommer att lägga grunden till det första islamiska imperiet, alltså Muawiya, han börjar genast med att utrusta en flotta och sätta igång med expeditioner ut till Cypern och ända bort till Sicilien. Han liksom inriktar det här. Det är här vi ska bygga ut vårt imperium.
Ja, man kanske ska säga det att när det gäller liksom geografin, den medelhavsgeografin, så det är ju aldrig mer än ett par dagar seglats. Och sen är man liksom framme dit man tänker sig. Man åker inte kors och tvärs på det sätt som vi gör nu, utan man åker ju via liksom landmassa och man söker sig längs kusterna på något sätt. Så att det är inte oöverblickbart.
Nej, det är det inte. Men det är som du säger, man rörde sig längs med kusterna, vilket också betyder att man var inte aldrig helt fri, utan det fanns alltid möjlighet för lokala stormän också att kräva tullar eller att ta kontroll över sjöfarten. Och sen naturligtvis pirateriet är ju sen kapitel för sig, och det har ju varit omfattande i alla tider och är till och med, det är ju en litterär tråp med pirater som tar folk till fånga i Medelhavet. Det var populärt i antiktid och det fortsatte in i, jag menar, Cervantes i Don Quixote har ju med en lång episod med min begripe fångenskap i Nordafrika, och det fortsätter väl in i Sheikh-romanerna på 1900-talet.
För det är också den liksom, det här, det är ju ett hav som spretar i alla möjliga håll och kanter, och det kommer väl även känneteckna det här samtalet, kan jag tänka mig. Men det är ju liksom intressant att vi har ju fenicierna, och sen så har vi liksom, om vi går upp längs kusten där då, då har vi ju Anatolien och Osmanska riket och Bysans. Alltså när man tittar på, nu sitter jag och tittar på bokstavligt på kartan på Medelhavet bakom ditt skrivbord. Så här ser man ju verkligen hur liksom Istanbul är mitt i, och Sicilien känns som det är liksom mitt i, och Aten är mitt i, och kanske också Rom i någon hänseende. Och det är väl de som också är de stora dominerande krafterna.
Ja, i väldigt Konstantinopel så beror det på vad man räknar Svarta havet. Är Svarta havet en del av Medelhavet eller inte? Men det finns en del som skulle räkna in det som en del i den större enheten. Man kan ju också gå motsatt i vägar. Man kan dela in Medelhavet i mindre enheter. Ta Adriatiska havet till exempel. Där var ju Venedig dominerande i många 100 år. Det var Venedig som kontrollerade hela kusterna. Sen var de venetianerna var ju inflytelserika även här och i andra delar av havet. Men just Adriatiska, det var ju ett venetianskt innanhav, om man kan kalla det så.
Och rent konkret så ligger Istanbul alltså inte vid Medelhavet.
Nej, det gör det ju inte. Utan det ligger ju mycket närmare Svarta havet. Men det är klart, det kontrollerar passagen mellan Medelhavet och Svarta havet. Och om man ser det här då som en integrerad enhet, så förstår man, då ligger verkligen Konstantinopel centralt.
Om vi tar de andra stora imperierna som har dominerat här.
Ja, det är ju framförallt det, är det romerska och bysantinska, som, eller östromerska då här, och sen det osmanska. Men inte förglömma, som jag nämnde, umayyaderna, alltså Muawiyas rike, som ju har huvudstad i Damaskus. Och det är ju inte vid havet precis, men det är ju ändå så att umayyaderna är ganska effektiva, att från Damaskus ändå ut går de expeditioner som går hela vägen bort till Spanien och som gör att Spanien en tid lyder under Damaskus. Och sen omvänt naturligtvis, för att återvända till Brodells tema på 1500-talet, så är det ju Spanien omvänt under Habsburgarna som utsträcker sin makt åt alla håll, får man ju säga. Det här är ju när Amerika har precis upptäckts också. Man börjar tala om det här att det är det första riket där solen aldrig går ner, för det sträcker sig runt hela jorden. Men det är ju inget tvivel också om att från spanskt håll också är väldigt viktigt att markera vem som har makten i Medelhavet mot osmanerna den gången.
I den bemärkelsen, i handelsbemärkelsen, finns ju också, jag menar, Sassidenvägen och att som kommer fram till Istanbul. Och då blir det liksom porten till Orienten eller till Europa. Men också egentligen, alltså, porten i den engelska bemärkelsen, hamnen till Europa. Det är inte så konstigt om man tänker att de här, ska vi försöka ta oss bort och tiden, vägen är krånglig och vi behöver hitta, och det är folk som står i vägen och vill ha tull, och inte minst liksom venetianerna som alltid ska tjäna pengar så mycket de kan. Att det är därför liksom, till exempel portugiserna är ju bland de första som söker sig utåt och tänker att vi måste hitta någon annan väg.
Oh ja. Nej, visst. Och det är också att Medelhavet är komplext. Det är väldigt mycket mellanhänder. En grundtes kan man säga i Brodells verk, det är det här att, alltså att leva i bergen, det är hårt och kargt och tufft. Man söker sig ner till kusterna. Kring kusterna måste man hitta sätt att samarbeta och samverka. Och det leder också till att du får en blandning av kulturer och människor som för samman delvis av samma nödvändighet. Och det gör också att du får ett komplext innanhav där du måste ha förhålla dig till väldigt många olika mellanhänder och olika grupper. Och en tes som lades fram till exempel på 90-talet när det gäller upptäckten av nya världen, det är just att man från spanskt och portugisiskt håll tycker att det här är jobbigt. Man vill bort från den här jobbiga medelhavsvärlden. Man vill hitta en ordagrant, man vill hitta en ny värld som man har direkt kontakt till. Alltså man vill ha direkt kontakt till Indien och sen hamnar man ju då istället i Amerika. Men så att det finns att ett skäl till varför européerna söker sig bort från Medelhavet är också att man uppfattar den här världen som korrupt, den är trasslig, komplicerad, invecklad och så här. Det är ju en trop som sen blir på ett sätt rådande om man tittar på många fördomar som fortfarande finns i Nordeuropa mot Medelhavsländerna. Just
men varför tycker man det? För man dominerar väl ändå liksom vid den tiden Medelhavet, eller är man, har det deras dominans, spanjorernas dominans i Medelhavet, har den slutat då så att de också är lite sura och vill att någon annan tar?
Alltså dels är det ju så att när nya världen upptäcks så, ekonomiskt sett, så får den ju snabbt, alltså den tippar ju hela vågen väldigt snabbt. Men sen händer ju också något i Europa, alltså under 1600-talet börjar folk, under 30-åriga kriget börjar folk slåss om Tyskland, liksom fram till den punkten när det brytt sig om att ha dominans där. Alltså det har skett en förskjutning också i Europa då, efter bort från Medelhavet norrut och västerut, och där ju som utstakar sedan den senare moderna historien. Och Medelhavet blir då den här bilden av, alltså det är inte nödvändigtvis så att spanjorerna tappar makten, men det blir en sinnebild för tillbakagång, något förfallet. Alla de här bildningsresenärerna som börjar resa till Italien och Grekland, och de ser ruiner och de ser samhällen som verkar vara så långt borta från de här antika stora imperierna de har läst om, och de får inte ihop det. Och det börjar dyka upp sådana här rasideologiska
teorier. Men man har varit i Pompeji och tänker att det här är fantastiskt, det är 1700-talet. Och sen så kommer man till Neapel och tänker, här ser ju för jävligt ut.
Ungefär.
Alltså det, ja, de har degenererat här.
Exakt, exakt. Mm. Eller du har till exempel i fallet Grekland, det dröjde lite längre innan folk började utforska det på allvar. Men på 1800-talet var det en österrikare som heter Falmerayer som la fram en teori till exempel om att antikens greker kan inte vara släkt med dagens greker. Dagens greker är ju helt genetiskt, liksom, det är urlakat, för det är slaver och turkar och allt möjligt. Som så här. Och det var ju ett sätt att då försöka förklara, hur kan det här ha gått så här? Hur kan de vara så lata och korrupta och opolitliga? Precis, och sådär.
Han fattar inte att statyerna är som annonser, det är liksom ljug i någon mån.
Nej, och alltså, det är att man förlitar sig helt på en värld man har tillägnat sig i böcker och blir besviken när man ser den.
Det är också samtidigt som vi har de svenska ambitionerna, det storsvenska och allting, där vi kontrollerar ett eget innanhav. Mm. För Medelhavet är ju unikt i världen med sitt innanhav, men det finns naturligtvis en parallell med just Östersjön.
Ja, det gör det. Och det här med alltså, Mare Nostrum, som romarna sa, vårt hav, det är ju en tanke som många framfört, att det funnits en liknande önskan från svenskt håll, att Östersjön, det skulle vara Mare Nostrum. Alltså, där skulle man, och svenskarna var ju på god väg, får man ju säga. Mm. Sen, även Danmark hade ju en kort period av Östersjödominans under högmedeltiden, så att man kan spekulera i ett kulturellt, har ju Östersjön också varit en, alltså det finns många likheter med Medelhavet också som jag tror vi har glömt lite efter kalla kriget, för det blev ju också det havet delat på ett väldigt radikalt sätt. Men man behöver inte gå så långt tillbaka, så hittar man ju att runt omkring Östersjön talade man tyska till exempel, det var ett lingua franca. Och att ta en sån här stad som Viborg i Finland, där talade ju ofta folk från fyra språk, svenska, finska, ryska, tyska. Eller Riga som var en väldigt viktig tysk stad också. Det fanns en språkblandning och det fanns en kulturblandning också runt Östersjön liknande den vi har vid Medelhavet.
Ja, jag brukar ofta påminna om det. Det blev egentligen fram till 1945 som vi tycker att tyska är liksom det naturliga internationella språket. Sen inser vi att det kanske har lite taskiga konnotationer. Och,
Jo, nej, men det får ju, och det har ju, hänger ju sen samman med hela världspolitiken läggs om efter 45 naturligtvis. Mm. Men det är ju inte, jag tänker på fiskarna i Skåne, tror jag, för två generationer sedan, de pratade alltid lite platt som de kallade, alltså platttyska. Det var ju inte den liksom tyska man lärde sig i skolan. De lärde sig ju den tyska som pratades längs kusten i Hamburg, Lübeck och så här.
Och vilket språk talade man runt Medelhavet då?
Ja, det har ju fluktuerat också, men grekiskan var ju definitivt lingua franca, framförallt för de östra delarna under sen antiktid. Det är ju därför den blir dominant sen i Östromerska riket. Men om vi flyttar oss fram i osmansk tid så var ju ett lingua franca, det var ju...
Osmansk tid började då 1400-1500 någonting.
Precis, på 1400-talet, eller ja, 1300-1400-talet började osmanerna öka sin dominans då kring... Ja. Balkan och Anatolien och omfattar ju så småningom en halva havet får man säga. Men det språk som oftast talas då för handel och så, det är en form av italienska. Och det märker man fortfarande, alltså både turkiskan har lånord från italienskan. Om man går ner här till färjelägerna, iskele, det kommer från italienskan skala till exempel. Men även egyptiska arabiska har lånord från italienskan. För att det var ett språk som var du än rörde i de stora handelsstäderna så kunde du vara säker på att... Ja,
men... Italienskan är då det sjöfartens språk och arabiskan handelsspråk eller italienskan också handelsspråk?
Ja, alltså det hängde samman. Jag skulle nog säga att det är... Framförallt italienskan inom handeln, men vi ska ju naturligtvis inte tänka italienska i vår mening efter nationalstaten i Italiens uppkomst, utan Philip Mansell som skrivit en bok om Levanten, han kallar helt enkelt italienskan för lingua franca, för det är det bekvämaste sättet att kalla den formen.
Och Levanterna, det är alltså olika folkslag som lever i det vi idag kallar för Italien, framförallt längs Adriatiska havet.
Alltså, dagens Italien har ju formats av... Det beror lite på var man är. Alltså, norra Italien har ju formats av de germanska folkvandringarna efter det romerska rikets kollaps i väst då. Södra Italien har ju en egen historia med arabisk och grekisk dominans, men även har ju stått under franskt styre och så småningom spanskt.
Så nu pratar om, för du nämnde Levanterna, vad pratar du om då?
Levanten är ju alltså, det är inte så etablerat på svenska. Levant är beteckningen på östra Medelhavsområdet i ordagrant landet där solen går upp. Alltså, Levant på franska, alltså där den stiger upp. Mashrek säger man på arabiska, men Levanten brukar man i vid mening tala Egypten, Syrien, Palestina, Israel, alltså...
Precis, man kan prata om östeuropéer, så pratar vi om östmedelhavs...
Ja, så östra Medelhavet i vid mening är det Levanten och den kan du utsträcka ända upp hit till Istanbul om du vill.
Och vad kallar vi de andra då?
Ja, västra Medelhavet brukar man inte riktigt ha...
Siesta-folk.
Ja, man brukar inte ha...
Vi lanserar det här med siesta-folk.
Men alltså, ett begrepp naturligtvis som finns på arabiska, det är ju att man kallar de nordafrikanska länderna för Maghrib, vilket ordagrant är där solen går ner. Så att där finns ju en koppling kan man säga.
Just det. Låt oss ta också om Nordafrika, för här har vi pratat om olika aktiva stater. Återigen tittar jag på kartan som en hjälpfull guide här. Det har vi liksom, vi har spanska imperiet, vi har liksom där Sicilien, vi har Venedig, vi har andra stater där. Vi har ju också då det som idag är Grekland och så har vi ju då osmanska riket. Och så går vi liksom ner och så hittar vi fler. Men vad händer i Nordafrika? Är det folk med ambitioner där eller är de kornbord?
Nej, men det har vi ju naturligtvis, det är sant, vi har glömt ett av de viktigaste och det är ju det fenikiska imperiet i Kartago.
Just det, för övrigt anser jag att Kartago ska förstöras, exakt. Som en tjatig gubbe sa i snart lång tid.
Exakt, och det här är mycket typiskt att vi glömmer, det är också ett tecken på hur mycket romarna lyckades. Det var ju ett, jag vet inte vad man ska kalla det, det var ju ett av historiens kanske värsta illdåd, men hur romarna, de kvaddade ju verkligen, de ansåg att det här var helt enkelt ett imperium som var för farligt för deras eget och det måste förstöras i grunden, och det gjorde de ju till slut. Under ganska bedrägliga former när de egentligen skulle ha inslutit fredsfördrag och så vidare. Så Kartago raserades fullständigt och det dröjde ju lång tid innan det uppstod en ny stad på området.
Så att och när vi säger raserades fullständigt så menar vi det i både bildlig och bokstavlig mening.
Absolut, absolut. Mm. Och sen levde ju kvar också än idag liksom. Man har ju talat om att det var en form också av orientalism det redan på den tiden. Alltså att romerska fördomar om det här semitiska då, Kartago, det som ju var fenikiskt grundat. Vergilius när han skriver Eniden, han lägger ju in den här episoden om Dido och Aeneas för att förklara varför de här två folken är dömda att liksom alltid vara i konflikt med varandra. Därför att Aeneas har övergett Dido som är drottningen av Kartago. Så att det är en historia som man inte får glömma. Och som lyfts fram sen i arabiska nationalister lyfter ju gärna fram den här liksom som ett exempel på att varför det Det är inte alltid de västerländska segrarna som ska ha rätt att skriva historien, utan här finns en annan historia.
Mm. Ja, just det. Ja, det är väl precis det ska vi kasta in, om inte man redan har fattat det, att vi som vanligt ju har låsta vid det perspektiv vi är födda med, så att säga. Där vi kan försöka att bredda det något, men man kommer ju aldrig ifrån att vi har en väldigt europeisk syn på Medelhavet. Vem är egentligen som normen? Vi kan bara tala om romarriket, och sen så dyker upp någonting som heter Östrom, och där kan man ju, vi talade om detta igår, väl du som sa att det beror lite grann på vilken sorts magister man hade i skolan och hur väl kunde den personen var, liksom. Men grovt sett så framstår Östrom ofta som att de hängde kvar lite efteråt, som den där japanska försvarsstyrkan på någon ö som inte visste att andra världskriget var slut, liksom. Ja. och höll ut väldigt, väldigt länge. Liksom. Mm. Men i själva verket var det liksom ett annat, helt annat imperie. Hjälp mig här, men det börjar väl när man börjar dela upp den kristna makten också i flera. Eller var det innan dess? Det här är ditt område, så du ska berätta exakt hur det går till.
Ja, alltså...
patriarkaten är det, är säkert.
Ja, alltså, de är ju spännande historier. Sen får man ju separera naturligtvis den kristendom som formas av den, återigen, Medelhavet och den romerska världen från kristendomen som helhet, för att kristendomen sprids ju även österut. Menar, vi har armeniska, syrianska, koptiska kristna som inte är knutna till Medelhavsvärlden, och du har så småningom nestorianerna som sprider sig hela vägen ända bort till Kina. Det är de första kristna som kommer dit redan på 600-talet. Så att, men de har egna också, de väljer på ett tidigt stadium att vända sig bort från de teologiska definitioner som görs kring Medelhavet. För i Medelhavet är det ändå en romersk makt som dominerar fram till 600-talet, och där är patriarkaten, som man säger, alltså de högsta huvudena, de formar sig verkligen som, ja, som en halvmåne runt hela havet. Det sitter en patriark i Rom som vi idag känner som påve, en här i Konstantinopel, det sitter en i Antiochia som nu ligger vid kusten Hatay som drabbades av en jordbävning i vintras. Det finns en i Jerusalem och det finns en i Alexandria. Det är mycket tydligt en medelhavskyrka vi ser här. Och det förändras sedan radikalt, därför att på 600-talet så faller ju tre av de här patriarkaten under de muslimska arabernas välde. Och där bryts ju också medelhavsdominansen på ett väldigt radikalt sätt. Så det är en spännande historia, för där är ju det som händer där är ju en historia som också kommer att definiera hur européerna så småningom definierar sig mot islam till exempel, och hur man ser på vem som ska ha rätt att dominera havet.
Vi har ju tre världsreligioner som grundas på ungefär samma ställe dessutom.
Precis, jo, nej, men det är det ju. Och det är ju, och går man längre tillbaks så är det ju dåtidens Kalifornien. Det spottar ur sig olika sekter och religioner hela tiden, om man går tillbaks till antiktid. Så att många som har försvunnit sedan dess. Men så är det ju, östra Medelhavsområdet har varit väldigt aktivt i det hänseendet. Och sen kan man diskutera, islam uppstår ju i Hijaz, alltså nere vid Röda havet. Men det är ju inget tvivel om att en väldigt formativ del av dess historia utspelar sig just kring Levanten, som sagt, alltså vid Syrien, Israel, Palestina, den kusten, Jerusalem, Damaskus. Det är de viktiga städerna under de första 150 åren.
Alltså, grovt sett, om vi ska försöka översätta det i svenska förhållanden, så är det typ att vi har tre världsreligioner som allihopa formas i Götaland.
Ja, fast de, jo, och lite olika tidsperioder, och så sprider de ut sig på lite liksom olika ställen också.
Det var till och med mindre än Kalifornien.
Ja, jo, precis.
Men, och varför, vilken roll spelar då religionen i liksom Medelhavsregionen? Är det ett sätt att samla folk? Är det ett sätt att styra folk? Är det ett sätt att kommunicera och ha gemensamma saker?
Alltså, det är ju båda det. Det här är väldigt intressant. Du tänker det kristendomen, tänker vi den tidiga perioden. Den förföljs från den romerska statens sida. Alltså, vi alla känner historien om, du vet, Ben-Hur och kristna som kastas till lejonen på cirkus och allt det där. Mm. Och det var ju en verklighet att kristendomen hade ett väldigt ambivalent förhållande för till den romerska makten, som man uppfattade som ogudaktig. Så här. Men någonting som sen händer under loppet av de följande århundradena, det är ju när de germanerna börjar, och andra folkslag börjar tränga in i riket. Det är ju att man upptäcker från den romerska maktens sida att de här kristna är ganska lojala med riket. De har ingen intresse av att barbarerna översvämmar det och förstår förstörd. Utan man upptäcker att kyrkan har en sammanhållning. De har sina präster och biskopar, ett fantastiskt nätverk utspritt runt hela Medelhavet som är ett starkt kitt. Och det där är någonting som är egentligen ganska bra och som man kan förlita sig
men
på.
Men hade inte Rom också det? För men det här fanns ju en massa klassiska gudar. Vi har de grekiska, de romerska och de är typ samma. Men hur styrdes de då? De hade väl också lite präster?
Mycket mer lokalt. Alltså det är ju det med de gamla politistiska religionerna som ju så småningom trängs undan. Ett skäl till det är ju att de är så lokala. Så att det finns ju, naturligtvis, du har en övergripande gudavärld och man brukar identifiera de romerska gudarna med de grekiska. Och rör man sig österut så är det inte ovanligt att man gör motsvarande identifikation. Man säger att gudinna Venus eller Afrodite, det är som Ishtar och så vidare. Men det är ju lokala kulter och det betyder att de har svårt i förlängningen att hänga sig kvar när det kommer den här liksom stora övergripande, ja, alltså som tar över som kristendomen gör. De har
men det kan man kan säga en skillnad mellan liksom en ganska svag franchise, att man är enig om vissa grejer och sen någon som är liksom tydligt styrt och alla butiker ägs av samma.
Ja, men precis, och där är ju kristendomen väldigt effektiv. Sen är det fortfarande så att det letar sig in lokalt ändå. Det är därför det finns så mycket helgonkulter som ofta är väldigt lokalt. Alltså i Italien ser du det överallt. Inte bara enda stad, enda kvarter har ibland, eller bagarna har en skyddspatron. Alltså det lever ju kvar, behovet av den lokala kulten finns där och den tar sig form.
Jag fattar, så helgonen är liksom lokala och religionen är
så. Och det märker du också att kyrkan har ibland problem när vissa helgon blir för stora. Mm. Det där är inte så bra, det där skulle liksom kunna riskera att spränga. Så att det är viktigt att man kan integrera så många lokala kulter som möjligt. Och det lyckas man ju med, delvis med. Alltså ett skäl man brukar framföra till varför Jungfru Maria blir en sån viktig gestalt. Men hon har inte en särskilt framträdande roll i evangelierna. Men hon blir en viktig gestalt därför att hon måste också fylla ett enormt tomrum som lämnas när Isis-kulterna i gamla Egypten till exempel trängs undan. Eller det finns en mängd modersgudinnor runt Medelhavet som... De måste ju få utlopp också någonstans. Ja, men det här har vi Jungfru Maria liksom. Det som intar istället en central roll i den här nya religionen som breder ut sig. Så där tror jag att alltså, kristendomens kommunikativa försteg betyder väldigt mycket för beslutet sen på 300-talet.
Precis, en religion med nästan liksom, som är så duktig på att kommunicera och förmedla saker att de nästan känns amerikanska.
Ja, men det är något modernt i allt det där också. Ja.
Vilket kan förklara för det passar amerikaner så himla bra på något vis.
Ja, alltså, och sen är det ju också det där att återigen, att du har ett skäl till varför många protestanter står så frågande inför den katolska världen. För där har du det igen, alltså, apropå fördomar, Medelhavet och så vidare. Det är ju att i Medelhavet har ju samtidigt alla de här lokala kulterna har ju integrerats och lokala sociala sammanhang har bevarats och färgat det vi uppfattar som både den katolska och ortodoxa kyrkan. Många protestanter ställer sig väldigt frågande och oförstående kring allt det här. De tycker det är vidskepelse med helgon och reliker och ikoner och hela köret.
Ineffektivt och ologiskt.
Men det handlar ju om att protestantismen har ju... Alltså det är precis som spanjorerna som ska bege sig direkt till Indien. Så protestanterna vill också, de vill bort från Medelhavet. De vill bege sig direkt till kristendomen som den var, eller som de tycker att den var. Bort från allt det här jobbiga sociala käbblet och kulturer och sånt där. Och så vill man bara gå till skriften och evangelierna. Och då får du ju naturligtvis en ren kristendomen. Den är helt rensad då på alla kulturlager som bor kvar i Medelhavet.
I ett tidigare avsnitt av den här podden så intervjuade jag kardinal Anders Arborelius om just förlåtelsens betydelse inom katolicismen. Och där vi väl landade, eller jag landade ska jag säga, jag ska inte tala för honom, men just om den här att det är så viktigt att det kanske säger någonting om att man har en mer realistisk syn på människan, en kanske en mer accepterande roll, att liksom vi är fulla med fel och brister, okej, då ber vi lite Ave Maria så tänker vi på det här så går vi vidare. Men att liksom det är inte det där protestantiska pekfingret och har du glömt att läsa instruktionsboken och liksom, det står ju här borta liksom, så låter prästen lite grann som så här, vet jag, folk som utsända från försäkringsbolag för att reglera vattenskador, ja, du har inte läst sidan 4 liksom, det är en idiot. Må du dö i helvetet, och må du brinna i helvetet eftersom du inte har läst liksom, tilläggsvillkoren här nu när du har småhus och skada på en helgfri söndag. Alltså det blir någonting liksom väldigt så skrift lite, medan här är det ju något annorlunda. Och igår så hade jag stora förmånen att få följa med dig runt här i Istanbul. Och då visade du mig flera liksom, moskéer som ju väldigt mycket uppkallade efter, ja vad vi ska säga kanske är då helgon. Eller stora män eller minnesvärda personer. Och därför har vi också i sin tur de här olika mausoleerna som i sin tur har sina kulter.
Ja.
Och jag försökte då invända lite grötmyndigt att ja, men islam har väl inga... inga figurer av den sorten. Inga helgon. Men du bara, jo.
Ja, det är det som finns överallt alltså. Mm. Och det gäller naturligtvis inte bara vid Medelhavet utan också i stora delar av Mellanöstern. Men jag menar...
I teorin kanske nej, men i praktiskt ja.
Ja, absolut. Återigen, det är det lokala, det är de lokala sammanhangen. Och ofta blandas de här kulterna. Om du tar en stad som Antiochia, som säkert mycket tragiskt nu krossad i jordbävningen i vintras. Antiochia är en fascinerande plats där du har kultplatser som både kristna och muslimer besöker. Ofta källor, ofta träd. Och ofta är knutet till en helt egen mytologi. Många identifierar sig med en form av islam som kallas för alevism. Och brukar då till exempel på början på maj varje år, som egentligen är den gamla Sankt Georgsdagen i kristna almanackan, så brukar de träffas och fira på nätterna, för att då anser man att Al-Khidr, som är en mycket hemlighetsfull figur i Koranen, att han nedstiger till jorden. Alltså det är en fascinerande, det är en blandning liksom. Det är precis som att Sankt Georg, som vi känner som Sankt Göran och draken, är ett vanligt förekommande motiv på många ikoner. Om du åker till den delen av världen är det inte bara Sankt Georg som avbildas på det sättet. Det är massor av helgon som avbildas som en ung man som sitter till häst och dödar en drake eller en krigare. Eller... Och för många muslimer så är det självklart att det där är Al-Khidr. Så ser han ut. Och det är ett exempel på en kult som är äldre än kristendomen och islam, men som har integrerats just på det lokala planet och lever vidare.
Och det här kan jag också naturligtvis förklara hur det kan komma sig att vi har så pass många katolska helgon i protestantiska Sverige, där väl Lucia är den kanske viktigaste, vars underarm jag för övrigt såg i kyrkan i Syrakusa. Så jag kan alltid runt den 13 december styla lite grann med det. Men det finns ju massa andra, men som sagt, Sankt Göran och draken, var han med någonting att göra? Alltså plötsligt är han liksom Stockholms skyddshelgon och lite allt möjligt. Liksom. Det kan tycka är lite apart i vår... Men vi var ju katoliker innan, så jag kan tänka mig att det är rätt lämpligt att...
Alltså, i Norden är det ju väldigt uppenbart att där är det ju gamla hedniska gudar som har levt. Man brukar säga, lite grovt räknat kan man säga, att Thor förvandlades till Sankt Olof och Frej förvandlades till Sankt Erik och Oden förvandlades till Sankt Knut. Alltså det är de tre stora skyddspatronerna för Sverige, Norge och Danmark. Men att de har vissa attribut. Sankt Olof avbildas till exempel alltid med en yxa. Och nere i Skåne, där vi kommer ifrån, det finns ju en vallfartsort som heter Sankt Olof på Österlen som fortfarande på 1800-talet besöktes av bönderna, sökte sig dit till källan som ligger där för att, men det var Sankt Olofs källa, och på den 29 juli så var det självklart att man gjorde en vallfärd dit, trots att den protestantiska kyrkan inte var så förtjust i det. Så att visst, det är inte bara en medelhavsgrej. Så att däremot så tror jag, apropå vad du sa om det här med skillnaden också med det protestantiska katolska, jag tror att en nyckel till att förstå saker och ting vid Medelhavet är, återigen en återkommande tanke hos Brodell, det är det här att man för samman av nödvändighet. Det finns en gemensam nödvändighet i att man samarbetar. Och det betyder ju inte nödvändigtvis att man tycker det är kul. Vi har kanske en romantisk bild av multikulturalismen vid Medelhavet. Men här handlar det i första hand om att vi har alla ett intresse av att vi bedriver alla handel, vi alla bedriver någon form av imperiepolitik på det lilla eller stora planet, och det gör att vi får ganska likartade sätt att fungera, och vi är medvetna om det, och vi kan också samverka för att det ska gå till på ett pragmatiskt och enkelt sätt.
Och dessutom så kan vi underlätta handeln av att det är ungefär samma saker som odlas på den norra delen av Medelhavet, för vi har ju tillgång till vatten överallt, vi har floderna som rinner ut. Och sen har vi då de ekonomiska floderna där Sidenvägen kanske är den främsta. Men det finns ju också liksom Loiredalen, nu både en dal och en ekonomisk flod och sådär. Att så har man ont om oliver någonstans så kan man ta sig till grannen.
Jo, nej, men också det här att det bygger på en samvaro hela tiden där... Jag brukar skämtsamt ibland säga att en kanske stora verkliga skillnaden om man talar på Nordeuropa, det är alltså de enorma skogarna som alltid har gjort det möjligt att söka dig bort från andra människor. Det är ju något som definitivt har färgat religionen. Skogen är som på ett sätt, som på samma sätt som öknen, om man söker sig ner till södra Medelhavet, en plats som man söker sig bort i för att finna ensamhet. Men i skogen har du ju möjlighet att försörja dig också. Du avverkar skog, du kan bygga din gård och du kan försörja dig på den utan att vara beroende av andra. Du vet den här klassiska historien man brukar dra för att beskriva det finska lynnet, men det hade lika gärna kunnat vara det svenska, om mannen som har byggt sig ett hus i skogen och en dag så ser han liksom hur det flyter förbi en planka i ån. Då förstår han att det har flyttat in en granne i närheten och då tar han ner sitt hus och flyttar ännu längre ut i skogen. Och en dag ser han på nytt en planka som flyter förbi och förstår att det har flyttat någon närmare och han söker sig längre ut. Och i något skede så till slut så tröttnar han och tar en yxa och slår ihjäl den nya grannen. Och det är en fantastisk historia därför att det här är något som absolut inte hade kunnat hända vid Medelhavet. Därför att för det första finns det ingen skog. Du kan inte söka dig längre och längre ut. Det är en otrolig lyx att bara tro att du kan bosätta dig längre bort. Det finns inte. Du måste ju leva med din granne. Och för det andra, om du slår ihjäl honom i en yxa så kommer alla hans grannar och släktingar och vänner att stå med yxor och högafflar utanför din dörr inom en halv dag. Så att, alltså det här med samvarons betydelse som jag tror nordbor ofta lite missar, för man är så van vid den där lyxen att man kan stänga om sig och dra sig undan.
Ja, vi måste ju också, ska man säga, att stänga om oss för att det är kallt och jävligt. Vi skyddar oss mot regnet och snön och här skyddar man sig mot solen. Men det är också det här, tänker jag, borde inte finnas någon liknande berättelser om någon som drar ut i öknen? Eller har han då dött?
Ja, nej, men alltså, det är ju, faktum är att det är ju spännande. Alltså, om du tittar på en stor del av när kristendomen blir erkänd religion i romerska riket, då är det ju många kristna som blir besvikna. För de har ju sett det här, liksom, vi kämpade och våra trosfränder kastades till lejonen och allt det här och led och vi väntade på yttersta tiden och nu plötsligt så är allting tillåtet. Mm. Vad är det för en, det är ingen sport i det där. Och det är ju, alltså, på 300-talet uppstår ju klosterväsendet och det uppstår ju öknen. Alltså man söker sig ut, vi ska liksom, det här är en egen form av martyrskap som vi genomgår inte mot världsliga auktoriteter längre utan vi genomgår det mot vårt eget kött och mot naturen och allt det här hårda och där uppstår den unika traditionen som vi har som vi kallar för ökenfäderna som får en enormt inflytande på fromhetslivet för århundradena som följer och som förmodligen inspirerar också en del av det som sen blir islam. Men där har du ett exempel just på hur man söker ensamhet och man söker det hårda livet. Och typiskt nog...
Men notera här i formuleringen att man söker sig bort.
Ja.
Man söker sig inte till.
Nej, man söker... Jag skulle nog
använda... Man söker sig till Gud och så. Också, men det är en väldigt tydlig... Liksom, det är inte så att man har...
Nej, jag skulle nog säga just att det handlar om, alltså om du har de stora städerna som Alexandria och så här vid Medelhavet som fortsätter att leva sitt liv som tidigare även efter att kristendomen erkänns. Jag tror att det handlar i många fall om att när man vill bort från det där som man uppfattar som en korrupt civilisation. Mm. Men naturligtvis, öknen är ju väldigt, det är ju tufft. Du har inte samma förmån som du har i skogen. Däremot kan du se senare att när kristendomen, ortodox kristendom börjar spridas i Östeuropa, alltså i dagens Ryssland och nere på Balkan, då är det många som läser de här ökenfäderna, för de är en väldigt aktiv del i den ortodoxa kristna traditionen. Men vad gör du om du inte har en öken att söka dig till? Ja, men då flyttar du ut i skogen. Mm. Och så hittar du samma berättelser som du hör om ökenfäderna, att de levde med lejonen och till och med liksom gav lejonen mat och så här. Så hör du dem om heliga män i Ryssland, att de matade björnarna med bröd. Så att, där har du en spegling av skogen och öknen. Som
ja, det är verkligen mycket sådana speglingar och det märker man inte minst i den här stan. Där allting är liksom samma och man går i någon fantastisk moské och så poängterar du att ja, de där pelarna de kommer nog från att man stod här innan och det där har nog snott någon annanstans. Och liksom det är mycket pyttipanna.
Ja, men jo, men det är också en del av det hela. Att om du åker till Italien, massor av kyrkor som inkorporerar stenar, man kallar det för spolier. Alltså det har ju naturligtvis stått antika tempel eller gravar eller vad som helst. Men det är klart du recyclar. Mm. Varför ska du låta det stå där och försvara? Det är ju fina grejer. De lägger vi in och ibland lägger man in det så att man tydligt kan se vad som det har tidigare varit. Och det där fortsätter så att en berömd liten kyrka i Aten till exempel, den är helt uppbyggd av sådana här gamla spolier som föreställer delvis vilda djur och så här. Och så har det blivit en dekorativ funktion av det där. Och så tänker man kanske så här apotropiskt, det ska avvärja faror och så här. Men sen när muslimerna kommer eller i form av antingen araber eller sen osmanska turkar, ja men det är klart, här står en massa monument, vi recyclar, vi återanvänder kolonnerna där och ibland spekulerar man, är det medvetet som man lägger in en bild så den ska synas eller inte?
Kanske är väl det som är det, liksom det medelhavskulturen så att säga. Att den går liksom inte att särskilja eller utskilja någonting av den. Utan liksom det finns ingenting som är spanskt eller franskt eller italienskt. Utan det är liksom, särskilt inte i vår moderna mening, men det kanske aldrig har funnits heller. Utan det är liksom en blandning. Ja, det har funnits mer araber på östra sidan och mer spanjorer på västra sidan i någon mån. Mm. Liksom. Men att det är de där vårt sätt att dela upp Medelhavet, att dela upp det i liksom... Det går väl att göra någon uppdelning ens nord-syd-axeln just på grund av de geografiska... Men å andra sidan, vi har ju bergen också där, och mellan bergen och vattnet även på södra sidan finns det ju liksom bremsor som är fruktbara.
Ja, nej men absolut. Alltså, en kollega använde medvetet, hon gav ut en volym just som handlade om det här med spoliering, men hon använde det franska ordet bricolage för att beteckna, alltså som är slags, vad ska vi, jag vet inte vad jag ska säga på svenska, men alltså det är en hopscotch kanske man säger på engelska, alltså det är som en, pyttipanna är ju lite för kulinariskt, men alltså det är ju som en klippbo kanske, men alltså det är verkligen en blandning, en mosaik av vad man
vet. Är det inte loppis som heter typ bricolage också på franska?
Jo, men det är liksom en salig...
Allt möjligt.
Det är en blandning som du har liksom satt ihop och klistrat ihop. Och det sitter... Det är, väldigt mycket så är det ju att du måste återanvända allt som du kan. Och återigen, du måste förhålla dig till de verkligheter som finns på plats redan. Och då blir det en, kanske inte en syntes. Det blir det ju inte. Det blir ju inte en enhetsmassa av det hela. Utan den behåller lokal prägel. Och visst finns det skillnader mellan östra och västra Medelhavet. Inget tvivel om det. Precis som det finns mellan norr och söder. Och de präglas också av sina... Men det finns också väldiga likheter. Det är en intressant aspekt då, apropå det här med berg, det är ju att det här begreppet vendetta som vi ju känner väldigt mycket, som nu kanske vi tycker att det är nästan är lite exotiskt och vi tänker på möjligen på maffia, men annars så låter det som någonting som från någon gammal agentfilm, men det grundar sig ju in då i, det är ju egentligen vad vi på andra håll skulle kalla för hederskultur. Vendettans områden, säger Brodell, det är ju alla bergen. Om du tittar på runt omkring Medelhavet, Sardinien, Sicilien förknippades med vendetta. Men också om du rör dig i Atlasbergen i Nordafrika eller Taurusbergen här i Turkiet. Om du läser romanerna av Yashar Kemal, en turkisk författare som kom från det området. I samma miljö, eller på Balkan till exempel, där uppstår bilden av den här ädle rövaren som sökt sig bort från de korrupta människorna nere på slätten och sökt sig upp i bergen och lever liksom hårt av egen kraft. Och idealt sett så är han någon slags Robin Hood. Naturligtvis från slättlandsbornas synpunkt så är han ju inget annat än bara en förfärlig rövare. Mm. Eller hajduk, som begrepp som dyker upp på Balkan och som är föremål för legender och sagor och så här. Runt om hela Medelhavet har de där berättelserna om de här som har sökt sig bort från den
medelhavliga. Hejduk, va? Heter det på Tintin-svenska.
Ja, precis. Ja. Precis. Så att, därför, sådana likheter hittar du också runt om hela Medelhavet. Och sen har de naturligtvis med moderna nationalstater har du suddats ut eller planats ut lite grann. Men det finns där.
Idag finns det ju liksom en tydlig gräns också i, som går inte så långt härifrån, i form av liksom, vad är den europeiska unionen och vad är det inte. Mm. Och innan dess så hade vi liksom i kalla kriget fanns det också en öst-västlig dimension. Mm. Och innan dess hade vi då liksom den öst- och västromerska uppdelningen. Mm. Ska vi gå igenom den? För det här är också kopplat till, liksom, det var ju exakt så här gammal, eller minus en dag igår när jag upptäckte det här. Men vänta, Bysans och Östrom var ju ungefär samma sak.
Ja, men det är det ju.
Men varför uppstår liksom, vi har det gloriösa romarriket, det har pågått jättelänge och vi är inne några hundra år i vår tideräkning, och så känner man att varför ska man då vara Östrom?
Alltså romerska riket som sträcker sig ända till Britannien och en bit in i Irak när det är som störst, det blir ju mer decentraliserat också, därför det blir svårt att styra en sån där jätterike från en enda stad. Och så är det också så att de här provinserna de vinner ju också på i förlängningen på, de blir ju egna kraftcentrum, de stora städerna växer där och drar åt sig lokala befolkningar, där sker lokal integration med längs gränsen med germaner och kelter och så vidare, eller längs Mellanöstern med de lokala folken.
Likheterna med Europeiska unionen är helt enkelt uppenbara.
Ja, jo, nej, men visst, med den skillnaden att det är ju...
Färre PDF-blanket.
Jo, och sen också att det var inte Bryssel som startade Europeiska unionen. Den började liksom inte som en stad som fick för sig att nu ska vi erövra Europa. Men visst, alltså det sker...
Med pappret som svär.
Ja, möjligen med det. Men det sker ju en ekonomisk naturligtvis, en jämnare fördelning så småningom av det här riket, och det gör att egna kraftcentrum, de kräver en viss form av självständighet och man börjar experimentera med att låta riket styras på olika platser. Men av olika skäl, när germanerna definitivt börjar tränga in över gränsen i stora massor på 400-talet, och då kan man inte längre hålla den och det uppstår egna små separata riken. Det är inte så att allt dramatiskt kollapsar, det är inte den bilden man ska få, men det sker ju ett par saker. Staden Rom till exempel.
Nej, det är inte Östeuropa liksom, utan det är långsamt.
Ja, det är ett förfall och framförallt när Rom som stad plundras på 400-talet är det ju ett svår chock för många, alltså rent mentalt, att det trodde man ju aldrig skulle kunna hända, att Rom självt skulle liksom, men det sker ju.
När dyker Hannibal upp med sina elefanter?
Det, han är ju från Kartago, så det är ju under de puniska krigen, så det är ju ett par hundra år tidigare. Så att han kom ju, han lyckades ju inte, utan det var ju Kartago istället som förstördes. Men så är ju turen då kommit till Rom, ja, men på 400-talet.
Han var ju en ganska bra indikation på att det här med att Kartago ska förstöras var rätt, och de plötsligt dyker upp med elefanten norrifrån.
Ja, jo, nej, det var ett exempel på hur ändå mäktigt det riket hade kunnat bli.
Ja, skitsamt. Jag var bara 500 år, 400-500 år fel här. Men vi är
tillbaka. men så att, nej, men
in
så
the grand scheme of things.
men man kan säga som så att påven blir ju kvar i Rom, som visar att den stan behåller en viktig, i alla fall symbolisk funktion. Men i östra Medelhavsområdet så orienterar sig folk kring Konstantinopel, som kejsaren bor. Men det görs ett försök, och det här kommer vi kanske till den viktigaste punkten, och det är återigen när araberna, när islam grundas då, och araberna börjar erövra Syrien och Egypten och så småningom Nordafrika. Där sker ju en delning av Medelhavet som på ett sätt blir bestående. Mm. Och då görs det ju ett försök. Det är en kejsare som heter Konstans som han gör ett försök att ena riket igen. Bland annat först åker han till Rom och tänker att han kanske ska titta igen på den här stan och se om det funkar i alla fall. Och
regera. Finns det härifrån något att bygga på här?
Exakt. Och han träffar påven och firar någon mässa där och upptäcker att nej, den här stan är liksom, den är väldigt förfallen vid det här laget. Det finns inte så mycket att hämta här. Det finns ett fint koppartak på Pantheon. Det plockar han ner och tar med sig, för det kan han sälja. Och så sticker han och så drar han ner till...
Var det på koppartak på det?
Ja. Och så drar han ner till Sicilien. Och Sicilien ligger ju, som du säger, det ligger mitt i Medelhavet. Så där tänker han att men det här är nog en lämplig plats att försöka samla ihop riket och hålla koll på de här bråkiga araberna som börjar tränga allt närmare. Sen går inte det, han blir ihjälslagen i badet med en kruka i Syrakusa, och sen så hans son sitter i Konstantinopel och blir kvar här. Så att där liksom misslyckas det försöket, och det är väl det sista liksom försöket att samla ett romerskt rike. Utan sen är ju nu turen liksom verkligen kommer till araberna, och de tränger ju fram ända till Spanien, och Spanien är ju sen i många hundra år är ju muslimskt och styrs då från till början från Damaskus.
Det som de inte vill kalla för muslimska influenser, utan pratar om som de moriska.
Exakt, precis så. Men det är ju alltså, det är ju en väldigt viktig del av Spaniens historia som är präglad av detta. Men där har du alltså, där sker ju någonting med den islamiska expansionen, så sker ju också ett tydligare brott egentligen när vi talar om Öst- och Västrom. Mm. För att i Öst- och Västroms tanken fanns ändå hela tiden idén att det är ett Rom, även om vi administrerade från lite olika platser. Mm. Men när araberna kommer så är det väldigt uppenbart att oj, här är ett helt nytt konkurrerande imperium som håller på och lägger sig till med hela kakan. Jag menar, araberna gör ju räder långt in i dagens Frankrike och upp längs Rivieran, alltså det, och längs italienska kusten. Så jag menar, man hade kunnat tänka sig en värld i vilken Medelhavet hade blivit ett arabisk-islamiskt innanhav, och Umayyaden i Damaskus hade sett sig själva som arvtagare till den romerska världen. Det är inte ett omöjligt scenario. Av olika skäl så lyckas det inte helt, utan Karl den Store och hans far och farfar är ju de som lägger grunden till Frankriket, och där har du embryot till dagens Europa. Och det är väldigt spännande, för första gången som begreppet Europa börjar användas i vår mening, i antiktid så var ju Europa, det var ju helt enkelt landmassan i norr, men då orienterade man sig från Medelhavet, och Europa är liksom, ja, det är ju de där länderna i norr, men det var ju inte så att man tänkte att Europa nödvändigtvis sträcktes hela vägen upp till Skandinavien, för det visste man nästan inget om. Men med Karl den Stores tid så börjar man plötsligt tala om Europa och europeer som de här som bor på den här landmassan i norr, som värjer sig mot de här fientliga krafterna som har trängt in från söder då, för att få vara araber.
Det finns också någonting som är Europa och Turen, inte med Carl Milles statyn på torget i Halmstad. Och det är också, då kopplar vi till de gamla gudasagorna för övrigt.
Ja, och typiskt nog så är det här alltså en historia som handlar egentligen från början om, det är ju en antik myt som handlar, menar Herodotos, när han, den gamla grekiska historikern, när han skriver om det här, han säger att det här är förmodligen en myt som går tillbaks på att man från de grekiska öarna brukade göra räder och röva bort flickor i dagens Syrien. Och sen har man omvandlat det här till en myt istället om att det är Zeus som rövar bort, han är förklädd till en tjur som rövar bort Europa. Mm. Man har spekulerat om ordet Europa skulle kunna vara släkt med semitisk rot som återigen betyder där solen går ner eller där solen går upp eventuellt. Mm. Men det är en annan historia. Men däremot...
Så Carl kommer här och säger, vänta, det här, nu är detta centrum, det här är inte utkanten.
Ja, jag skulle säga egentligen att Karl den store egentligen är ju Europas fader, om vi får säga så, i vår mening. Att vi tänker på Europa, det är någonting som man började göra på Karl den stores tid. Och man började tänka, vi är europeer och där vid Medelhavet är det naturligtvis egentligen något som hör ihop med oss. Men det är
de blir ju sydeuropeer, vilket ju måste vara en helt oerhört tanke i deras värld.
Ja, så alltså, det är framförallt intressant om du tänker dig...
Som stockholmare skulle ha identifierat som sydnorrlänningar.
Ja, men tänk dig framförallt vad som händer i en stad som Rom. Där sitter alltså påven, och du kan tänka dig vad det här innebär också för någon form av identitetskris. Nu tänker vi att, ja, påven, det är självklart. Vi tänker att det är kyrkans överhuvud, men så är det ju inte självklart på den tiden. Kejsaren sitter i Konstantinopel, och påvarna på 600-700-talet, de kommer många från, de talar grekiska. De kommer från östra Medelhavet eller Sicilien och Kalabrien. Och de tänker självklart att, ja, men det är kejsaren som sitter där, och när man utser en påve så är det klart att kejsaren ska godkänna honom. Och sen kommer det plötsligt en frankekung som sitter någonstans långt upp i norr och uppträder som en allierad. Och så måste man plötsligt lägga om hela sitt geografiska tänkande och tänka att, ja, men kanske Rom snarare hänger ihop med de här frankerna. Tänker det är snarare här vi ska knyta en allians. Mm. Och det är en jätteviktig händelse som jag är ganska bortglömd. Men i mitten på 700-talet så plötsligt så det är som att ett blad bara vänds. Så att påvarna i Rom slutar plötsligt och läggas, visa upp kejsarens porträtt i Konstantinopel i processioner. De brukar sluta upp och räkna åren i vilken kejsare som regerar och börjar titta mer och mer på frankerna som sina allierade, och där föds egentligen det som... Det
innan åkte de ju hit till Istanbul för att, eller Konstantinopel, för att liksom bli godkända på något vis.
De reste inte alltid hit själva, men de inhämtade oftast godkännande för kejsaren, och naturligtvis reste de när det var kyrkomöten och liknande. De ägde ju inte rum i Rom. Kyrkomöten ägde ju rum kring Konstantinopel och förorterna här omkring. Det var där det hände liksom. Och så märker man att det finns en viss spänning. Alltså, påvarna tycker nog att det är lite konstigt att de här uppkomlingarna där borta öster ska tro att de är något. Mm. Men de har inte så mycket att komma med, för Rom är ju svagt och Italien har fallit liksom till olika langobarder och andra germaner. Så att det är väldigt viktigt det där som hände på 700-talet, därför där börjar också Medelhavet att splittras på ett annat sätt. Alltså om araberna kommer från söder så kommer nu frankerna från norr och etablerar en europeisk del av Medelhavet som definierar sig på ett lite annat sätt. Mm.
Östrom som sen övergår då helt enkelt i någonting annat, men där de också inte heller definierar sig som... Alltså de sa ju att de var, det var du som berättade, att de definierade sig själva som romare och de pratade grekiska. Mm. Och vid någon tillfälle så inser de att de inte är det heller, utan en del av någonting annat.
Alltså det är intressant att se vad som
de
händer.
De pågår ju väldigt mycket längre.
Ja, nej, men så är det ju. Och de kallar sig ju officiellt romare fortfarande när... Osmanerna kommer, om vi ska vara helt ärliga, så fortsätter de ju att kalla sig romare, därför att i osmansk tid så ingår hela den ortodoxa kyrkan, som ju är stommen också i det östromerska eller bysantinska riket, den kallas ju då för Rommillet, den romerska nationen. Om du går idag, det finns ju en liten grupp greker som bor i Istanbul än idag, som har bott här i generationer, och kanske inte så långt som till bysantinsk tid, men de har bott här länge. Och om du frågar någon av dem vad de har för nation, om de är turkar eller greker, så kommer de att säga att vi är romare. De säger Rom, det är ordet som de använder fortfarande än idag här när de betecknar sig. Att, talar du grekiska mot Istanbul, men då är du romare. Du har varit här ända från bysantinsk tid. Så att den beteckningen finns kvar. Däremot...
Det är som mindboggling att tänka. Det är som, alltså, vad har du varit de sista 2000
åren? Ja, men så är det verkligen. Du har varit med om det själv. Det är mannen som vi brukar trycka trycksaker hos. När han, första gången jag var hos honom och så hörde jag hur han talar grekiska telefon. Och när han la på så frågade jag, hur grekiska? Då säger han bara, på turkiska säger han, ben rum. Jag är romare. Så att, nej, men så är det. Och däremot...
Apropå att liksom allting är många lager.
Många lager. Däremot så ser man att en sak som händer också är att när de osmanerna börjar erövra här så är det ju en del bysantinare som går i exil. De vill inte leva under turkiskt styre. Många av dem söker sig Italien. Många av dem har med sig också grekiska skrifter som blir viktiga för renässansens del, för där börjar man intressera sig för antiken och för det grekiska. Och någon gång i den vevan så börjar man också se att termen Hellenes greker, som vi skulle säga, plötsligt börjar dyka upp. Att de säger, nej men vi är inte romare, vi är greker precis som i antiktid. Och det hade varit otänkbart i Bysan. Alltså, om du hade sagt att du var Hellene, alltså att du var grek, då hade betytt att du var typ hedning. Då var du den som dyrkade Zeus. Men så plötsligt då på 1500-1600-talet...
Som vi skulle säga, typ, jag tillhör asarna.
Ja, precis. Så här.
Eller vad du vill säga, liksom. Det är de jag tillber er. Liksom.
Precis, men här börjar de alltså medvetet beteckna sig istället nu som, nej men vi är greker, precis som på det gamla sättet. Och det får ju betydelse sen då när så småningom på 1800-talet så utbryter ju en grekisk frihetskamp mot osmanerna. Då har man liksom tydligt vänt sig bort från det osmanska naturligtvis och delvis också från det bysantinska. Man tänker inte längre på att Konstantinopel kanske är den naturliga huvudstaden, utan det är Aten, det är där vi ska liksom grunda vårt land.
Just det, man är inte väst och turkar.
Nej, precis. Det är en lång process. Den är inte alls så enkel som det framställs i ofta de nationalistiska skildringarna, utan det är ju en mycket segdragen procedur och ganska jobbig för många inblandade. Och som sagt, det finns fortfarande folk här.
Men rätt skön tajming ändå, att liksom, vi har också liksom det vi nu kallar för det gamla Europa som vände sig söderut på jakt efter sina klassiska ideal med början på 1700-talet liksom, och åker till Rom och till Pompeji, upptäcks väl som den stora grejen. Och sen så, ja, det är ganska sent på 1700-talet för mig, men sen så har vi då att man kan också åka till Aten.
Ja,
och
precis.
Se en massa saker och se liksom.
Och det är ju, alltså under loppet av 1800-talet blir det ju, kan man märka hur det går ganska fort faktiskt sen. Alltså Italien, jag har jättemånga som åker 1700-talet och till slut så börjar det ju nästan bli, alltså det etableras ju konstnärskolonier och sånt där och en del börjar tycka att det är lite blasé, alla har ju varit i Italien typ. Mm. Så att vi måste hitta något lite häftigt.
Det är hemskt kul att den tanken alltid finns, att man aldrig åker på samma ställen som någon annan, att de ska meta något ännu längre in.
Ja, jag menar, alltså, i början på 1700-talet så börjar man ju driva med de här Italien-resenärerna och kalla dem för macaroni och annat sånt där. Mm. Så att 1800-talet börjar bli möjligt att resa satt i Grekland, så det blir ju ett nytt liksom, område att upptäcka. Och sen börjar vi faktiskt fler och fler resa in till Osmanska riket och upptäcker att det här är något som man kan också utforska. Så kommer ju Egypten förstås, där är ju Napoleon och härjar redan. Men, så att östra Medelhavet blir ju mer och mer under loppet av ett par årtionden i tidigt 1800-tal blir det ju mer och mer tillgängligt, inte bara för enskilda forskare som reser kanske inkognito eller med mycket åtöver, utan för turister som vi ska
ja,
säga.
Vi har ju liksom de här orientaliska rummen och sånt som inreds på många svenska gods.
Oh ja.
Det kommer ju laster med konstiga mattor och lustiga puffar man ska sitta på golvet och man...
Oh ja. Nej, men alltså, du har ju naturligtvis exotismen kring det orientaliska som börjar explodera där liksom någon gång där kring. Alltså, ja, sent 1700-tal finns ju en fascination för det egyptiska och sen så under loppet av 1800-talet så blir verkligen det vi kallar för orientalism börjar ju verkligen bry ut sig. Det är populärt med rökrum där herrar sitter i fäss och röker och så är det inrett med...
Precis, de framstår som lite lätt intellektuella världsfart men fort snacka om samla gamla grabbgrejer.
Liksom. Precis, och så på väggarna så har du då målningar som ska visa ordalisker och annat som ju är liksom mjukpornografiska, men man döljer det bakom att man har massa idéer om att ja, men i Orienten, där är det
där är det så här, precis. Det det här dokumentärt och bilden av haren framstår oerhört tilltalande. Att liksom man är trött på kärringen. Att kunna ha tre till hade varit kanon.
Exakt. Men jag skulle väl i och för sig också säga, för att nyansera det lite, är ju att alltså det är ju, orientalismen är ju en framförallt mitten av 1800-talet så är det ju under Flauberts tid och framåt så blir den ju en landsplåga, men den brer ut sig verkligen i föreställningar och så småningom även i skolböcker. Men jag tror också att man ska tänka lite på att det börjar faktiskt också med en exotisering av Medelhavet som helhet. Mm. För att återigen, de här bildningsresenärerna och konstnärerna, det är ju inte alla som målar av antika ruiner, utan en del börjar ju också tycka att nej, men det här folklivet på Campanian i Italien eller i Grekland, det är lite spännande och exotiskt. Och så frammanar man bilden också av negativ, positiv, men i vilket fall som helst exotisk mening av italienaren, greken och de här som annorlunda.
Men de är precis, de är icke-blonda i alla fall.
Ja, och sen också att man förknippar det återigen här med vendettor och liknande. Jag brukar säga att en väldigt spännande, måste jag säga, som jag fortfarande, jag läste den väl första gången när jag var 12, men kan fortfarande läsa med behållning, det är ju Alexandre Dumas Greven av Monte Cristo. Det är ju en klassisk, du vet, underhållningsroman. Jag brukar alltid säga att det är en roman om Medelhavet. Därför att den är skriven i en tid i Paris när det har uppstått en borgerlighet som är väldigt självsäker och ser Paris som världens centrum. Men den är ganska ihålig. Balzac i samma tid satiriserar ju över den också. Att liksom, man säger bakom alla de här fina borgarna så gömmer sig skurkar egentligen som bara har kommit dit på brottslig bana. Och Dumas skildrar ju samma sak, men han har en annan och lite mer spännande touch, för när du börjar tänka på det så är det så att alla de här huvudpersonerna i boken, de kommer från Medelhavet. Den börjar i Marseille och alla de här har, det finns kopplingar till Grekland, till Nordafrika, till Spanien, till Osmanska riket, och du har ett stort kapitel som äger rum i Rom och Italien. Och det är lite i den här romanen som att den här Medelhavsvärlden är något exotiskt och spännande och väldigt, väldigt livskraftigt som man lite saknar i Paris. Det är som att den här borgerliga, vi får säga så, nordeuropeiska fasaden, den har ett behov av allt det här skurkaktiga, exotiska, spännande för att den ska få någon slags liv överhuvudtaget.
Ja, jag menar, vi har ju arbetarstaden Marseille och de är liksom råbarkade busar, så kommer de till det förfinade Paris. Så han vill ju visa på att ja, men det är de som är porten till världen. Liksom, om vi tror att, att Paris är liksom porten till den inre världen och förfining, och liksom, vi har massa, samlat massa konst i gamla stora hus här. Så.
Och så visar det sig ju egentligen att det blir en demaskering. Alla de här fina personerna och miljöerna är egentligen bara en fasad, och bakom den gömmer sig den här dynamiska ormgropen som är Medelhavsvärlden, med liksom där det är skurkar och
vendettor. Vi nu också har kunnat börja resa med järnväg, och sen så det blir så trötta på att de från samma arrondissement som oss är från samma ställe, de är på samma ställe, som måste liksom någonstans vid Nice, så då tar vi oss antingen västerut eller österut, och sen så går man liksom runt. Det blir liksom, det är roligt att tänka på vurmen för de olika delarna i runt Medelhavet, som att det egentligen bara är liksom olika färds, olika trender att liksom ja, men liksom i Italien och Grekland, det är så 1700-tal. Nu är det 1800-tal.
Ja, nej, men precis. Nej, men verkligen. Och sen fortsätter
den statussökandet spökar igen. Liksom.
Oh ja, och sen på 1900-talet får det ju en annan vändning. Alltså, sen kommer fascismen och liksom hela idén också att när Italien anser att det ska uppträda som kolonialmakt. Och så här. Men du har ju också, det är ju på ett väldigt definitivt sätt sen, som makten förskjuts med slutet på 1800-talet med, som man säger, Scramble for Africa, och när engelsmän och fransmän börjar lägga beslag på hela den nordafrikanska kusten. Och där har vi ju grunden sen till hela den koloniala och så småningom postkoloniala alla diskursen som vi lever i idag.
Det är svårt att sätta stopp på ett sånt här samtal och att liksom veta var man ska sluta. Så vi lämnar det där, men några liksom boktips för den som vill fördjupa sig. Vi har några titlar framför oss här som man kan hitta på antikvariat.
Jag skulle säga, alltså, Brodels verk kan man hitta på, det finns en bra svensk översättning som kom på Alhambra för en 20 år sedan, tror jag, och den hittar man nog bara antikvariskt idag, men det bör inte vara allt för svårt. Annars finns det naturligtvis på engelska, och det är ett verk som ges ut ständigt nya upplagor, för den förblir en klassiker. Greven av Monte Cristo tror jag inte jag behöver hänvisa till någon särskild upplaga, för den ges också ut i ständigt nya klassiker. Jag vet inte om det finns ett annat särskilt verk i det här sammanhanget man borde rekommendera för den som vill lära sig mer om Medelhavet som helhet. Jo, faktiskt. Och det är Abulafia. David Abulafia kom för en 5-10 år sedan kom ut med en bok som heter The Great Sea, som heter The Human History of the Mediterranean. Den kan jag rekommendera också. Den är ganska torr och vetenskaplig, men den är samtidigt upplagd för en bredare läsekrets.
Ja, där har vi tre utmärkta boktips som vi som vanligt länkar i anteckningarna till den här podden. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Tack så mycket.
Du har hört Olof Heilo som är föreståndare på Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Och då undrar jag vem av dina vänner som du tror skulle gilla det här avsnittet. Någon som kanske sitter och plaskar med fötterna i Medelhavet eller som ständigt drömmer om att åka dit. Använd då dela-knappen här i appen för att skicka det till dem och hjälpa dem att lära sig något nytt. Och gillar du vad du har hört, tycker du ska passa på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify, för det hjälper faktiskt ännu fler att hitta den här podden. Och det tar dig bara någon sekund. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen gjord av Radio Studios. Nästa gång får du lära något annat. Då ger dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne som vänder på din allmänbildning. Vi hörs då.